Klara Simon. Klarsyn med syskonbandet.
Hej och varmt välkomna ska ni vara till Klarsyn. Ett program som görs av syskonbandet, Kristna Synskadades Förening. Jag heter Anders Holmberg. Nu i oktober så hade syskonbandet en helg med tema mission på Helsjöns folkhögskola utanför Göteborg. Då passade Tina Strömberg på att göra en intervju med en av våra medlemmar som heter Madeleine Linder. Här berättar hon lite grann om sitt liv och vägen till tro som hon har fått gå.
Nu har jag Madeleine Linder mitt emot mig här. Och du har gått igenom olika saker, det har många av oss i livet. Men några av dem ska vi gå in på lite extra. Jag säger till att börja med, välkommen hit till programmet Klarsyn, Madeleine.
Ja, tack så mycket. Jag har ju aldrig varit med i Klarsyn.
Nej, det var ingen väl gång. På tiden då.
Ja, för vi hade ju, var det 82 program?
Just det, som har sänts i inspelandets stund. Madeleine, du sitter just nu i styrelsen för syskonbandet. Du har varit med i rätt så många år, hur länge då?
Sen 86. Ja, det är så många år så jag nästan tycker det är pinsamt. För då är man inte så ung. Mm. Kan jag säga. Men jag kom med genom Tesvaj som var på Sjöleden. Och detta var, jag tror det var samma år eller åren väldigt tätt in på ett barnläger. När jag hade varit träffat Tesvaj där och hälsat på honom kände jag att det här är ju en oas. Och jag tyckte också att människorna som jag lärde känna där, de tillhörde oasen. Och då tyckte jag att det var jättebra att kunna åka dit på barnläger med min dotter. Som nu också är med här.
Men var detta givet då, det här intresset? Har du alltid dragits åt tro, ett kristet sammanhang?
Så jag var jätteliten, ungefär 3. Jag kom som fosterbarn till en familj i Värnamo. De var aktiva kristna med Alliansmissionen. Och då var det ett problem för mig, för de hade ju sin tro. Och min biologiska familj hade en tydligt uttalad icke-tro, kan man säga. Och det blev problematiskt för mig som barn, för jag kastades emellan de här två. Ja, jag vill nog säga ytterligheterna, för ett barn finns det ju inte rätt eller fel, utan det är något man lär sig. Och jag hade ju då ett rätt på ett ställe och ett rätt på ett annat ställe, så jag tyckte inte det var lätt, nej. Men sen då, när jag hade, efter många, många år, Så kände jag ibland att ganska klar med vem är jag, var står jag, hur ser jag på mitt förhållande till en kristen värld. Och sen ibland så tappade jag fotfästet, för jag levde inte, jag hade ingen anknytning, jag levde inte den världen. Och jag tror att det är jätteviktigt.
Hur kom sig det ställningstagandet? Var det något särskilt som hände eller hände i dig?
Hur kom det? Jag får faktiskt säga att det handlar rätt mycket om när jag kom till syskonbandet. Jag kan tycka själv att det låter banalt, men det var ju fråga om att komma in i en grupp med kristna värderingar. Mm. Och vara med i diskussionerna. Och sen tyckte jag att det var rätt mycket av en aha-upplevelse. Ja, det finns någon som tänker så här. Det är inte bara jag och mina konstiga idéer, utan det är så. Så skulle jag vilja säga att det var för mig mycket. Periodvis har jag varit väldigt aktiv i min kyrka, och periodvis så har det har varit väldigt mycket som har tryckt, tyvärr skulle jag vilja säga, när det har varit jättesvårt för länge sedan när jag var yngre, då har tyvärr inte min kristna tro kunnat gå in och stödja mig för 25 år sedan kanske. Jag hittar bara på ungefär, för att jag känns det. 80-talet, där var det inte, det var liksom inte så där. Jag började nosa mer och vädra och kände att någonstans i luften finns det någonting jag är ute efter. Och eftersom jag redan hade fått verktygen så hade en visshet. Men jag nådde inte den, för att det var så många som hade lagt annat i vägen och jag hade inte den styrkan.
Vad hade lagts i vägen?
Att man måste tro på sig själv och inte på något fenomen. Gudomlighet är osynlig och alltså kan det inte finnas. Jag tror att helt enkelt så handlade det för mig väldigt mycket om vilken värld jag levde i. Och sen så blev ju livet svårt periodvis när jag blev äldre av olika skäl. Och just nu så lever jag i en ganska svår situation. Jag har då transplanterades, fick en ny njure 2010 och den håller på att kollapsa. Det är så det är. Jag känner att jag får vara glad att jag har haft den i 8 år. Men så jag blev sjuk och det var väl ungefär kanske mitten på 2000-talet. När saker blir svåra så tänker jag, Gud hjälp mig att klara det här. Och jag tänker, tack för att det inte är värre. Men förr tänkte jag, ja det var det jag sa. Eller det var det de hade sagt. Det finns ingenting att tro på utan det är bara att bita ihop. Och på något sätt så kom det här där tycker jag. När det blev som svårast. Vilket är lite konstigt. För egentligen kanske det skulle vara när det var lätt. Om det var enkelt att tro. Men ja, det var så. Och sen har då min man som jag gifte mig med för 20 år sedan. Han är håller på att bli väldigt sjuk i cancer. Och det är svårt. Jag vet att jag kan inget göra utan det styrs från en annan hand.
Men så svårigheter du pratar om sjukdom och så, som faktiskt, det har ju livet har till och med hängt på skötråd för dig ibland.
Ja. Jag var ju väldigt dålig i höstas och då när jag kom in på sjukhuset då vägde jag 46 kilo och det var väldigt illa. Och jag tror att jag hade inte riktigt klart för mig att det var så illa. Men ja, det går ju. Och för mig så tror jag det handlar väldigt mycket om att min tro gör att jag går igenom, att jag klarar det. Alltså jag känner som jag sa förut att jag tänker väldigt ofta, tack för att det inte är värre. Mm. Och jag tänker väldigt ofta att, alltså jag vet att det här stödet finns, det går, kommer att gå.
Mm.
Och sen är det ju alltid jättesvårt att känna när det gäller andra människor då, att man inte räcker till och att det... Men jag känner att det är också ett krav som vi människor ställer på varann. Och det har varit för mig också mycket att tänka kring. Att det här är, det går inte att kräva för mycket av sig själv. Utan vi får den hjälpen. Det är så det är.
Mm.
Och sen tycker jag att jag tycker väldigt mycket om att vara med syskonbandet. Jag känner att vi har en väldigt trygg grupp. Det finns en stark acceptans. Och alla får vara som de vill. Och här... Nu när vi har haft den här kvällen med marimbaspel så har alla möjliga människor dansat och sjunger lite och spelar med lite. Jag hade inte med mig min hund för han är flitig när det gäller att kompa. Jag brukar hålla honom utanför sådana här sammanhang.
Du lyssnar på
Klarsyn med syskonbandet.
Ni har ju i familjen haft en ledarhund till.
Ja, det var väldigt svårt. Vi har ju haft hundar, jag och min man. Jag har haft, det här är min sjätte Birk.
Och det är ledarhund vi pratar om, för du ser ju ingenting.
Nej, ingenting. Eller? Nej. Jag har RP och jag har det från bägge håll. Så jag har det från pappa och från mamma. Och min familj, pappa och mamma, har rötterna i norra Halland.
En ögonsjukdom som innebär vad då?
Retinitis pigmentosa. Den innebär att du brukar se helt. Och så dras det, kan man säga, som en gardin för ögat inifrån och ut. Så synen försvinner. Det heter kikarsikte.
Precis tvärtom va?
Nej, det är jag som har tvärtom.
Ja, okej.
Vänta lite nu. Ja, nu kanske jag säger fel. Jag har aldrig sett någonting rakt fram utan jag har bara sett i ögat. Så jag gick och rörde huvudet hela tiden för att få in det i synfältet. Och sen hade ju då pappa och mamma hade det inte men de var bärare. Det är så jag också har fått den här njursjukdomen som jag har. Då har du en njur- och leversjukdom. Polycystisk njursjukdom. Det är, jag ska inte säga att det är vanligt, men det förekommer att personer som har RP också har en njursjukdom.
Mm.
Och sen fick jag min dotter då, 1982. Hon har en sjukdom som heter Crohsons syndrom och det har gjort att hon har fått göra, jag tror det är 23 kranieoperationer.
Oj.
Så hon har opererats väldigt, väldigt mycket och det har, men jag tycker att det är ganska bra som det är. Vi jobbar ju båda två som lärare, både hon och jag och min man har jobbat med de sista åren innan han gick i pension så jobbade han som kyrkans förskola, heter det.
Ja. Men vi var inne på det här med ledarhund.
Ja.
För det hände något speciellt alldeles nyligen.
Precis. I förrgår blir det nu. Då fick vi ta bort våra gamla fina. Och hon kom till oss för 8 år sedan. Och det var jättesvårt.
Hur nära kommer man en ledarhund?
Nej. Jag brukar säga så här, nu låter det här väldigt... Men jag har ju fått en ny njure av min kusin Karina. Och den har gjort att jag liksom levt på ett helt vanligt sätt. Jag har rest, jag har ätit precis vad jag vill. Men innan, när du har dialys då, så kan det ju massa saker du inte får äta. Och det går ju inte att resa, för att du måste ju vara vid en dialysstation helt enkelt. Och då är det ju faktiskt så att nu börjar den här njuren dala av igen, och då måste jag äta specialkost. Jag måste tänka på allt jag gör, det är mycket så. Och jag skulle faktiskt vilja säga att ha en ledarhund, det är som har fått ett nytt organ. För jag har ju inte fått några ögon, det är ju inte så det är.
Mm.
Men han är en del av mig, min hund som jag har nu då, Birk. Han är en del av mig. Han är, till exempel om jag, nu sitter vi i en matsal här på Helsjöns folkhögskola. Om jag vill gå ut, då reser vi oss upp. Och så, han ställer ju sig upp med en gång när jag reser mig, så säger jag sök ut. Då går han ut. Mm. Och vill jag sätta mig kanske när vi kommer in här, så sök ledig plats. Då går han till en ledig plats. Och det är lite, ja, det är, jag vet när jag fick min första hund, Hetty, 1984. Då var min dotter 2 år. Då hade jag lite synröster. Men bara det här att kunna säga till en hund, sök det, hämta det, ge mig det. Alltså det är ju helt otroligt. Och då kände jag att jag nästan såg igen.
Mm.
Och så kunde jag säga till exempel när Elin var 2 år då att hunden skulle, han kunde inte hämta henne men han kunde gå till henne.
Har du någon tanke kring om Gud har haft någon särskild avsikt med hundar, med djur, när det gäller att hjälpa oss?
Jag tror det. Men alla djur hjälper oss.
Jo, det är sant. Det kan vi.
Ja, men vi
är ju beroende av varandra.
Ja, visst,
ja, det har du helt rätt i.
Det är ju ett ömsesidigt beroende. Och sen tror jag att det här handlar om kommunikation. Kan du, står du väldigt nära en hund? Ja, de flesta som har ledarhund gör det. Mm. För du vet ju också att det är ju inte bara så att hunden gör som du säger. Ni jobbar ju ihop.
Mm.
Om inte Birk och jag hade haft våran kontakt och byggt upp den. Han hade ju inte gått med dig någonstans. Om du tog honom i selen nu. Han kanske hade gått ut om det var något roligt där ute. Men han hade ju inte gjort det för din skull. Han känner inte dig och det finns ingen anledning. Men, ja, men Fina då som jag hade haft så länge, det är ju jättesvårt. För det, hon, när hon kom till mig så visade det sig att hon kunde inte jobba för en blind person. För hon var en för svag hund. Hon tittade väldigt mycket på mig och så sa hela hennes kropp då. Ja, vad ska vi göra nu? Nu står det någonting här. Hon är tunn i sin mentala. Hon hade ingen styrka. Och då var det så att min man just hade förlorat sin hund och ledarhund. Pysen, och då ringde vi och frågade om kan inte Lennart få ta över Fina, så ställde jag mig i en ny kö.
Mm.
Och jag vet faktiskt inte om man får göra så här, men vi fick det. Och Fina är en duktig, var en mycket duktig hund, men hon var för svag, alltså hon var vek och så blev hon väldigt ofta rädd och då ville hon vända och springa hem och oj vad det var farligt och så. Så hon blev Lennarts hund och det har ju då fungerat som hand i handske jättebra. Och sen när min Birk kom då, han är nu 4 år, så han kom för 2,5 år sedan. Och då blev det ju lite svårt för att det var ju ändå hon som var högsta hunden. Och hon bestämde rätt mycket över honom. Så nu väntar vi med, för att nu är ju hon borta och det finns ju inget som fyller hennes hålrum, det gör ju inte det.
Mm.
Och det växer ju inte igen heller, utan varje hund som du har fortsätter du att sörja på något sätt. Men Birk då, nu ska han växa in i hennes roll och nu ska han bli stor kille. Och vi hoppas på att det här ska gå bra.
Mm.
Men till exempel han skäller inte när det ringer på dörren, för det är hennes sak.
Ah, och han går inte,
ja, ja. Och han går inte fram och hälsar först, för han vet sin plats.
Vi ska avrunda här och du ska få välja en sång. Du kanske har någon sång du tycker extra mycket om, Madeleine, som vi ska spela till slut här. Ursäkta, för det har du inte fått chans.
Nej, det har jag inte
på.
Fått.
Så nu ställer jag frågan. Men
då vill jag höra Ruts, den här Rut som hon spelade in på skivan.
Absolut. Då lyssnar vi på Buren av Jesu kärlek av Rut Ekström, som finns på Syskonmannens skiva, Se solen igen. Tack så jättemycket, precis, Madeleine, för den här pratstunden.
Jag vill lyssna till dig och min Jesus kär, så som lammet till herdens röst. När med prövningar möter, jag vet du mig bär och sluter mig in till ditt bröst. Där finner jag vila och trygghet och ro. Där får jag min nöd gråta.
börjar jag hoppas. Där växer min tro. Jag vågar ta nya beslut. Jag kan minnas den dagen du kallade mig. Kom mitt barn, jag förlåter din skuld. Därför finns nu mitt hjärta av kärlek till dig. Du med Jesus min frälsare fullt. För jag vet du mig leder. Var steg som jag tar ska föra mig närmare dig. Du beskyddar mig Herre den tid jag har kvar. Och din tro fast det omsluter mig.
Det var Tina Strömberg som intervjuade Madeleine Linder under syskonbandets helg på Helsjöns folkhögskola. Och det var allt för Klarsyn den här gången. Klarsyn görs av Kristna Synskadades förening, Syskonbandet. Om du vill komma i kontakt med oss så kan du gå in på vår hemsida www.syskonbandet.se. Där finns alla uppgifter för att ta kontakt med oss på olika sätt. Tekniker idag har varit Kalle Olofsson och jag heter Anders Holmberg. Vi vill önska dig Guds rika välsignelse tills vi hörs igen nästa gång. Hej då!